Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu följer ett nytt sommarprogram.
Hej, jag heter Jenny Perron och kallar mig också fotoartist och är en fotograf som jobbar här i Tyresö. Jag älskar att resa och upptäcka nya saker och få vara kreativ. Då känner jag mig väldigt levande och det har jag gjort ända sedan jag var liten. När jag var liten kunde jag sitta i timmar och bara rita och måla och tid och rum verkligen försvann. När andra fick enkla automatiska kameror när jag var runt 7 års ålder så fick jag min första systemkamera. Då var jag jättearg på pappa för att han skulle ge mig den här systemkameran som jag inte förstod. Och när alla hade tagit sina bilder så stod jag fortfarande med mina inställningar. Men det är jag supertacksam för att jag fick lära mig av honom. När jag var tonåring så fotograferade jag även lite av tidningar och rock-SM. Och i det här programmet kommer jag berätta lite grann om min resa. Hur det kom sig att jag blev fotograf. Det började med att i gymnasiet så gick jag estetisk linje på Södra Latin. Och där fick jag måla, spela teater och skapa musik. Det var härligt. Jag sjöng mycket, ritade, målade. Och sen så gick jag en bild- och formutbildning efter gymnasiet. Och sen höll jag även kurser i systemkamera och fotolab. Det var ganska svårt att få jobb på den här tiden. Att vara konstnärlig och teckna och rita och måla. Och eftersom jag hade flyttat hemifrån vid 18 års ålder så behövde jag ju pengar för att betala mat och hyra. Och morfar, han ville betala sin reklamutbildning till mig. Men jag var skoltrött och så gillade jag ju att jobba. Och då började jag jobba som vikarie på skolor, dagis. Och där fick jag vara kreativ på det sättet istället. Och sen prövade jag på jobb som hemtjänst. Så satt jag i kassan på kvällar och helger. Och så jobbade jag även som restaurangbiträde. Och sen har jag provat på jobb som postgirot. När jag var 21 så fick jag ta en utbildning som barnskötare. För att det var så svårt att få jobb utan utbildning. Och ändå så slutade jag där på grund av arbetsbrist. För att det fanns inga jobb som barnskötare heller. Och då blev jag praktikant genom Arbetsförmedlingen på en hälsokostaffär. Och där slutade jag som butikschef. Och här lärde jag mig ändå kundvård, var service-minded och sälja. Och jag tyckte det var jättekul att sälja och var så bra på att sälja eftersom jag vann massa säljtävlingar. Så då sökte jag jobb på ett företag som sålde den här vegetariska maten som vi hade i hälsokostbutikerna. Men då gick jag ut till dagligvaruhandeln och sålde istället. 99 så föddes min dotter Tilda och när jag kom tillbaka till säljjobbet så kände jag mig rätt oönskad och samtidigt var jobbet väldigt ensamt. Klimatet i butikerna var väldigt tufft och de sa att de inte hade tid med mig och när jag kom att jag bara skulle kolla vad de hade för sortiment istället så tog de alltid sig tid och hade tid att prata ändå. Och det kändes ändå som att jag gjorde inget bra jobb och till slut så fick jag smärta i ryggen. Och idag vet jag att den var psykosomatisk, för kroppen sa till. Och det är långt ifrån mina konstnärliga drömmar vad jag ville göra i livet. Även fast jag tecknade mycket porträtt på den här tiden och sålde och ritade av människor så var det ändå någonting som gjorde att det bara var stopp. Så att jag blev sjukskriven och det var helt ohållbart efter ett tag att jag gick hemma sjukskriven. Och jag behövde få en rehabilitering. Så arbetsgivaren satte mig på en yrkesinriktad rehabilitering där tester gjordes vad jag skulle jobba med. Då visade sig att antingen så skulle jag vara ledare och chef eller så skulle jag jobba med något konstnärligt. Två ganska tuffa branscher bara utan utbildning att jobba med. Så att det var inte så enkelt. Så i samråd med Försäkringskassan så och min arbetsgivare så var det bäst att säga upp mig och starta eget. Det var väldigt skrämmande och läskigt. Och att gå tillbaka var ändå uteslutet. För ryggen den verkade bara av att sitta i bilen. Och sen samtidigt vid det här laget hade jag gått upp mycket vikt. Så jag vägde som mest 133 kilo. Och idag vet jag att det är en del av den beroendesjukdom som jag har. Som jag kommer berätta om lite senare i programmet. När jag var gravid med min dotter Tilda 98 så hade vi skaffat en dator. Så jag började lära mig den, gå ut på nätet och bara testa mig fram. Jag lärde mig också att göra hemsidor och så gjorde jag de här i Photoshop. Och det var ovanligt med sidor med bilder och texter skapade som bilder, för att många hemsidor på den här tiden var fortfarande ren text med blåa blinkande länkar. Så jag la ut en annons där dotterns födelse och ankomst lades ut med en hemsidaadress. Och där hade jag också lagt ut lite bilder på dottern. Och en dag så kom jag innanför dörren och där låg ju Dagens Nyheter som jag höll på att missa. Det jag såg var en bild på Tilda där det stod "Cyberbebisen är född". Så det var lite roligt. Sen så skrevs det även om våran föräldragrupp som vi hade träffats på föräldranätet. Och vi föräldrar gjorde en artikel om att cybermammorna var här och kunde träffas online istället. Så på den här tiden var väldigt nytt med nätet och allting som hände och hemsidor. Men under tiden jag var mammaledig så fick jag också göra företagets hemsida där jag var anställd på. Och deras hemsida blev en massa undersidor och varenda produkt som såldes. Allt med fina bilder då som jag skapade i Photoshop och Frontpage. Så det satt jag och lärde mig helt själv. En dag så träffade jag centrumchefen här i Tyresö centrum. Och henne hade jag lärt känna i Mörby centrum när jag var butikschef. Där hon då var marknadsansvarig. Hon frågade vad jag gjorde. Vi tog en liten lunch och då sa jag så här, men jag är nystartad och jag gör hemsidor. Ja, men vi behöver ju en ny hemsida till Tyresö centrum. Åh, den kan jag göra, sa jag med gott självförtroende. Ja, men lämna en offert. Och jag fick jobbet. Och nu visade det sig att de behövde lite mer avancerade lösningar än vad jag gjort tidigare. Så jag satt nätter igenom och lärde mig JavaScript och skapa rullgardiner med rollover-effekter. Till slut så blev jag klar och på köpet så fick jag massa nya kunder i Tyresö centrum som också behövde hemsidor. Eftersom jag tecknade och älskade att teckna och skapa så blev Photoshop och Illustrator blev mina nya verktyg. Det jag gjorde på den här tiden var hemsidor, logotyper och annonser. Fast ändå kom det där mer och mer fotograferande in och uppdragen började varieras med mer foto. Eftersom jag hela tiden i livet har hört att jag är bra på att teckna och måla, att jag borde jobba med det, så fotografera, det var ingenting som jag tänkte att jag var bra på, utan för mig var det bara naturligt att använda en kamera och ta bilder efter tiden med fotolabb och systemkamera. Snart så började jag även göra olika uppdrag som skolfoto, det var porträttfoto och för företag. Som belysning så använde jag mig på den här tiden av bygglampor och en grå melerad vaxduk. Av de här bygglamporna så blev det väldigt gult ljus, så att jag fick helt enkelt lära mig Photoshop på alla sätt för att rädda bilderna. Men jag köpte min andra spegellösa systemkamera för hela 22 000 2002. Det var det vad det kostade när de här kom ut i början. Och då blev det mycket Photoshop och redigering för att få den här stilen jag ville ha. Jag tycker att de är mycket sämre. Den kameran hade ju sämre än många mobilkameror har varit med tiden, den sista tiden. 2004 så fotograferade jag 4 bröllop och jag skapade suddiga bakgrunder, färgade blommor och så gjorde jag bilderna i svartvitt. Det var jättepopulärt den här tiden. 2005 så köpte jag min systemkamera från Canon med spegel och nu var det så nära den kamera jag haft när jag växte upp med. Efter låten Forever and Ever med Demis Rossos, som är en barndomslåt, så berättar jag hur det kom sig att jag köpte min första studioutrustning.
Forever and ever, you'll be
En dag så fick jag ett samtal av ett konsultföretag som hade sett mina porträttbilder på ett gym. De ville absolut boka mig för en fotografering och det var lite svårt för att jag visste ju att jag hade tagit de här bilderna de har sett med mina bygglampor. För priset som jag tog så köpte jag då mina första studioblixtar från Ellen Krom och nya bakgrunder. För jag kunde bara inte komma där med bygglampor, nej det gick inte. Och jag hade ingen kunskap utan jag har ju alltid haft den här inställningen, ja men det löser sig. Så jag kom ut där och fick till bilderna riktigt bra. Det var värre när jag stod där och skulle fälla ihop bakgrunden som jag aldrig provat fälla ihop förut. Det är en speciell teknik och det slutade med att hela gänget på företaget stod där och försökte hjälpa mig att få ihop den till en rund ring. Men det gick inte så att jag slängde in hela i kombibilen och bara tryckte in den och åkte därifrån. Men min studio var född och jag hade den hemma huset i Raksta. Från bygglampor och vaxduk till pappersbakgrunder i vitt och svart och studioljus. Jag var fullbokad vid den här tiden och jobbade jämt. Från min hemsida då så hittade jag personer ända från Dalarna som kom och tog bilder. Jag hade något som hette Secrets for You som var underklädesbilder att ge mannen i morgongåva. 2005 så hade jag 35 bröllop och jag jobbade i stort sett varje helg och redigerade jämt. Jag var billig och la alldeles för många timmar i Photoshop för att ge den här stilen som jag tyckte var min stil på bilderna. Samtidigt så byggde vi hus och renoverade. Det var ganska tufft att jobba så mycket. 2006 föddes min son Adam. Och var föräldraledig, det gick inte. För att ha för lite betalt men ändå jobba mer än 60 timmar i veckan, det gav mig en väldigt låg föräldrapenning. Så jag ammade samtidigt och hade Adam på skrivbordet medan jag redigerade bilder. Och Adam, han fick hänga med på de flesta fotograferingar. Tänk att det tog 15 år som egen företagare förstå hur mycket som går bort i moms och skatter och avgifter och se vilken timpenning man bör ligga på för att få en lön när alla kostnader betalda. Ja, det är till exempel kameror, datorer, utbildningar, telefoner. Det är rätt mycket som går bort innan man kan ta ut en lön. Det är så ofattbart än, så att det är tur att inte jag förstod tidigare hur lite pengar som man får kvar. För att annars hade jag aldrig fortsatt ha mitt företag. För att det blir mer en livstid och att jag älskar mitt jobb. Och jag är tacksam idag att jag fortsatte att hänga kvar. Men jag älskar det jag gör, men värderar min tid bättre idag och förstår vad det är som kostar. 2013 så började jag också tävla med mina bilder. Kan man tävla med bilder förresten? Är inte det en smaksak? Så tänkte jag ganska mycket. Men den första tävlingen, den gick inget vidare. Inga diplom, inga utmärkelser, och jag visste inte riktigt vad en bra bild var att tävla med, utan jag skickade in och tänkte att det här är mina fina bilder. Men jag tog reda på mer och läste på vad är det man tittar på. Och för att dela med mig av lite tips så är det att det första man tittar på är en sorts wow-effekt. Om det är något nytt, har jag sett den här förut, är det en ny idé. Sen tittar man även på kompositionen. Även om en komposition kan vara spännande så finns det lite grundregler för att göra det skönt för ögonen. Och sen tittar man också på om det finns en historia i bilden. Finns det en idé eller vill man säga någonting mer? Hur är skärpan? Har bilden utfrätta vita partier? Och finns det information i skuggorna och i svartan? Och hur färgen är? Och alla enskilda bilder eller enskilda bitar så ger poängen till bilden. Och 100 poäng, det är full pott. Så jag visade upp mina tävlingsbidrag för juryn från det här året 2013 och så fick jag både positiv och negativ feedback. Och jag såg vad som var fel i bilderna med nya ögon. För det man gör egentligen när man har en bild är att man börjar leta efter felen. Och då rättade jag till det som jag såg. Det kan vara en fläck, det kan vara hårstrå på fel ställe och så vidare. Små detaljer som man kan göra för att få bilden bättre. Det kan vara någonting med färg eller också komposition. Så jag skickade in de här 6 bilderna som jag fick tävla med. Och så vann jag guld i barnporträtt och fick silver i bröllop. Och kom totalt på andra plats i hela porträtt-SM. Det var så stort. Helt ofattbart. Det man gör är att man räknar ihop den totala poängen från alla bilder man tävlar med. Och så hamnar man på en totalsumma. Så fick jag reda på senare att jag och den svenska mästaren i porträtt-SM det här året hade samma poäng. Men han vann för att han hade fått en medalj mer för en bild. Det som hände då också när jag vann var att jag började se nya möjligheter i bilder och utveckla hela min bildstil. Jag började tänka tävling när jag fotograferade alla kunders bilder och ville göra något mer kreativt. Så jag fick massa idéer och började ta in modeller för att skapa bilder som passar med mina bilder. Sen att tävla och tänka utanför boxen och skapa historia med mina bilder gjorde att glöden för jobbet fanns kvar. Annars är det lätt att fastna i rutiner och jobba likadant hela tiden. Och att jobba, det blir vardag och passionen försvinner. Det blir nog nästan alla jobb skulle jag kunna tänka mig. Och då tror inte jag man blir lika bra heller. Sen kom jag på idén med bilden Young Inside. Där man känner sig som ung på insidan, men att ansiktet och skalet egentligen förändras. Den idén hade jag haft väldigt länge och provade mig fram till olika varianter. Den bilden vann jag guld i SM, kom tvåa i EM, sjua i VM och fick priser med guld i flera internationella tävlingar. Det var också väldigt stort för mig och en riktig milstolpe. Och samtidigt så utbildade jag mig till jury och har dömt både SM och VM förra året. Jag har fått priser för mina bilder i många internationella tävlingar och det var roligt att tävla för att se om jag höll en hög nivå i hela världen. Det bästa var att kunder, de slutade faktiskt pruta. För innan var det så alltid, kan du göra något på priset och så vidare. Och det var skönt att slippa förklara varför det kostar att köpa bilder. Men samtidigt så fanns det också en baksida. Och det var så fort det stod någonting i tidningarna om mig så var det egentligen helt tyst. Antingen så fick jag höra att man trodde jag var fullbokad eller för dyr. Och jag höjde inte priserna heller utan jag tog betalt för tiden som fotografering och redigering tar. Vilket kan vara ungefär 6-10 timmar per kund. Och skulle jag inte lägga ner den tiden så är det ju ingen unik längre med mina bilder om de inte har min stil. En gång så hade jag modeller i studion för ett gäng olika idéer, så jag testade ha en tulpan framför en kjol. Och så skapade jag hela bilden med den här tulpankjolen i Photoshop, och det gav sån mersmak på en ny idé. Så nu hittar jag kjolar egentligen hela naturen med löv och blommor, och så skapar jag kläder av det här efteråt i Photoshop. Det var 2018 och idén är då och nu att jag vill ha en utställning, det är verkligen min dröm, med kända och okända som jag ska sälja till förmån för Hjärnfonden och forskningen av hjärnan. Mormor hade Alzheimer, min dotter har ADHD och har lidit av ångest. Pappa, han dog av alkoholism, och själv har jag också fått sjukdomen och lider av migrän emellanåt, så att jag tror att forskningen av hjärnan är rätt viktig. Efter låten Give Me One Reason med Tracy Chapman så berättar jag mer om min beroende sjukdom. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around.
Make me change my mind.
Men det här med att tävla. När når man stjärnorna egentligen? Blir man färdig eller nöjd? Och varför tävlar jag? För att bli bättre? Ja, min strävan är ju alltid att ta bättre bilder. Utmana mig och utveckla mig. Och det tycker jag tävlingar har gjort. Men sista tiden så har inte jag publicerat någonting med mina vinster från tävlingar i sociala medier. Att tävla kan också vara ett kvitto på att jag håller en hög kvalitet. Men det ger inte fler kunder. I år blev jag också fotografmästare och har gesäll i fotografi. Och på det sättet så har jag ett kvitto redan att jag kan fotografera. Men att tävla för egos skull eller bli bekräftad, det tror jag är riktigt farligt. För det kan bli ett beroende som gör mig hög eller låg. För beroende, det är jag. Av socker, av mat. Och efter en gastric bypass 2007 så vägde jag 133 kilo. Och då utvecklade jag sjukdomen som ingen vill prata om. Alkoholism. Jag har varit nykter nu i 5 år. Och genom att dela med mig av det jag kommer berätta om och våga prata om den sjukdomen, så tror jag att jag kan hjälpa fler som lider, för det är en ännu större sjukdom bland anhöriga. Här kommer inlägget som jag skrev på Facebook. Jag är så stolt. Istället för att känna skam så känner jag idag bara stolthet. För jag har en hemlighet som vi inte pratar om, och det är att jag är sjuk. Vi känner skam att prata om sjukdomen i det här landet. Jag har till och med en dödlig sjukdom. Skulle jag ha cancer så får jag empati och stöd, men med min sjukdom så vet jag vilka som vill förstå och vara där. Cancer vet jag inte om jag skulle bli frisk i. Min sjukdom är kronisk och jag blir inte frisk från den heller. Den är progressiv och man dör av den. Min farfar och pappa dog av den, så den är ärftlig också. Det finns fler i min släkt som har den men förnekar den. Jag har varit nykter sedan den 18 juli 2015. Och att ta tid att räkna tid, det är viktigt för mig. För jag är sjukdomen alkoholism. Man säger oftast, jag är alkoholist. Men är jag min sjukdom? Att få sjukdomen betyder ju inte att jag eller andra dricker för mycket alltid. Ett glas är för mycket och 1000 kan vara för lite. Det räcker med lite alkohol så kan inte jag sluta. Och det beror inte heller på att jag har druckit bra eller dåligt eller snyggt. Det är förnekelsens sjukdom, och märkligt nog så tror de flesta att alkoholist, det är ju man när man har problem att dricka. Många säger, ja men jag har inga problem, då jag är ingen alkoholist. Sjukdomen har funnits sedan jag började dricka vid 15 år, men då såg inte jag det på det sättet. Och det är vanligt att alkoholister är högpresterande och duktiga och tränar och har ett fantastiskt liv. Man dricker stora mängder alkohol. Alkoholist kan man också vara när man inte kan se en helg eller ett liv utan alkohol. Om man väljer alkoholen före aktiviteter eller sina barn. Och sen behöver man inte heller dricka varje dag. Det gjorde inte jag. Jag drack på helger, men efter ett glas vin så kunde jag inte sluta, eller så somnade jag. Jag ska bara ta ett glas, så blir det fler. Så kan sjukdomen se ut. Konsekvensen kan vara att man planerat något som kräver att man kör bil, men så får man ställa in. Många känner igen sig, men tänker att alkoholister, det är det som har problem eller kanske sitter på parkbänken. Många jag vet dricker för mycket, som säger jag har inga problem, och barnen, de får infinna sig i att jag vill dricka istället för att hämta med bil. Jag är ju vuxen, jag hanterar det här. Men jag är allergisk mot alkohol. Det är som att inte kunna ta en jordnöt om du är jordnötsallergiker. Lite alkohol är för mycket, så det går inte bara att säga att jag ska ta ett glas. Sjukdomen är som att ha en allergi med en sorts mental besatthet. Det går inte bara att säga eller att man med vilja ska sluta och ta sig i kragen, till exempel om du har en anhörig med problem. De flesta behöver hjälp. Det finns behandling. Det finns AA som är fantastisk. Jag använder båda. Men det krävde mod att våga kapitulera och sluta skämmas. Och ju mer jag lärde mig om att jag var sjuk och hur det ser ut, så tiden som gick, då släppte jag skammen. Och jag ska inte skämmas. För mig började ju problemen med gastric bypass. Jag bytte mat och socker mot alkohol och det är väldigt vanligt att opererade för övervikt utvecklar sjukdomen. Men ingen pratar om det. Lite mer nu faktiskt. Det är så trist att alla med sjukdomen ska behöva känna skam. För det är ingen vi väljer. Att dricka alkohol och tåla hur mycket som helst, det är ju häftigt och vi hejar på dem. Men blir vi sjuka, då är det som ett misslyckande. Vi ser upp till alla som tar ett glas rött på Facebook och gillar friskt bilder med alkohol. Men jag tar ett glas rött. Det låter så lätt, sunt och lite. Men hur många tar bara ett glas rött? Vem skriver, jag tar en bag-in-box på 3 liter. Åh, det är semester. Fast det kanske blir så för många. Sen har vi AV och personalfester på företag och alltid ska vi försöka förstärka det med det roliga och trevliga med alkohol. Alkoholen är normaliserad runt oss. Ett måste på varje tillställning. Det har jag märkt speciellt sedan jag blev nykter. Men livet blir annorlunda utan och det är så mycket tid som går åt att sitta en kväll på krogen eller uteservering och det är inte lika kul längre. Eller sitta hemma och tiden bara försvinner. Sen är det dyrt också. För när jag börjar dricka mer så börjar jag röka mer som inte rökt förut och bara feströk. Börjar röka varje dag och ändra livsstil. Men idag så har jag fått ett nytt liv. Med resor, badminton, träning, närvaro med mina barn utan att bli sinnesförändrad det minsta. Om inte av kärlek istället. Alla känslor känns så mycket mer. För det behövs inte så mycket för att vi blir sinnesförändrade eller förändrade. Och pengar jag lagt på alkohol och rökning går in på ett konto som ger resor och upplevelser. Jag är så tacksam för det här nya livet har att erbjuda mig. Jag träffar nya vänner världen över i en gemenskap. Vi har varit på A-möten i Grekland, på Filippinerna och i Thailand. Och det är en ärlighet i gemenskapen som är helt fantastisk och gör människor gott. Och möten skapar sinnesro. Många är rädda för att man pratar om Gud. Och för mig är det inte Gud i sig själv utan det är andligheten som finns. Någon större än en själv som hjälper en. Och om man är så rädd för Gud och tycker att alkoholen är bättre så får man tänka efter lite grann varför att man kan faktiskt få ett nytt liv. Men tur att det finns. Och att räkna tid har känts viktigt för mig att fortsätta framåt. Att ha en resa sig fram emot är också ett sätt att se framåt och att ha mål. I år är 5 år sedan jag drack senast. Jag började gå på möten februari 2015. Men när jag bodde som bäst efter 5 månader och inget skulle få mig att börja dricka igen så föll jag på en resa då min man inte hade bestämt sig till 100% än. Återfallet varade där en vecka. Det gick så illa att jag inte sov på 4 nätter fylld av ångest och jag vill aldrig ha det igen. Idag har jag och min man varit nyktra i 5 år tillsammans. När jag en gång satt min fot på A så blir det aldrig detsamma att dricka igen. Så jag kom tillbaks och man är alltid välkommen tillbaka. Och jag är så stolt. Jag tänker inte skämmas och därför berättar jag det här för hela världen. Och att jag lever med en man som delar livet som nykter är också fantastiskt. Så dömer du mig nu efter att lyssna på det här så det ligger någonting hos dig om hur du ser på sjukdomen. Det är därför vi skäms för den. Och det är så många som har den som aldrig skulle erkänna det för sig själv och inte för andra. Och det är en sjukdom. Och är det någon jag kan hjälpa det här med det jag säger så är jag tacksam. Och då finns det en mening med allt. Att få hjälpa en annan. Behöver också dela till en vän som du är orolig för så gör det. Känn dig fri och berätta om det här. Sjukdomen är i kort primär. Den lever sitt eget liv. Kronisk. Den är obotlig. Dödlig, den förkorta liv och behandlingsbar. Hjälp finns att få. Vill du komma i kontakt med mig så är min mail jenny@peron.com. Du kan också hitta mig på Facebook som Slottstudion och på Instagram som Jenny Peron. Sen hittar du mig på YouTube som Jenny Peron. Jag avslutar här med låten Do 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 Da Dam med Job To Do. Den gör mig så glad och jag tänker på alla resor jag älskar att göra. Do 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 ta tam tam mai thung tam kap chan dai do 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 ta tam tam mai thung tam kap chan dai
กัญชาของฉันไปดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้หลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่จะสวยกว่าจะรู้ช่างเขาอะไรฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจหินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่าโปรดจงเก็บไว้เถอะนะอย่าทำลายในเมื่อฉันมีเธอมีฉันทางสู่ฝันคงจะไม่ไกลดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ Are you ready?ถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้
Tack för att du lyssnar och kärlek till er alla.
Ni har hört Jenny Perron berätta lite om sitt liv och de berg- och dalbana hon har åkt.